Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Peterhof, utanför Sankt Petersburg, sommaren 1853. I den lilla smedjan är luften varm och kvav, men också fylld av spänd förväntan. De tre personerna trängs på den knappa ytan. Två av dem, far och son, är gäster här. Och med nyfiken blick betraktar de sin värld. Försiktigt håller mannen upp ett litet glasrör. Och med lika varsamma rörelser vickar han det fram och tillbaka. Den gulaktiga oljan inuti rinner långsamt från sida till sida. Och de två besökarna håller andan. För de vet vilken våldsam kraft som gömmer sig i röret, omsluten av det tunna glaset. Så tar mannen av korken och häller ut lite av innehållet på ett stort smidestäd. Med andra handen greppar han en hammare och höjer den över huvudet. Besökarna står som förstenade. Och så låter mannen hammaren falla. I samma stund som den slår mot städet smäller det. De två besökarna rycker till. Men så märker de. Det enda som exploderat är precis den lilla fläck där hammaren träffat. Resten av oljan ligger kvar, orörd och intakt. Alfred Nobel betraktar upprymt sin far, som spricker upp i ett stort leende. Något sånt här har de aldrig sett förut.
Det här är berättelsen om Alfred Nobel, Sveriges mest framgångsrika uppfinnare. En motsägelsefull man vars innovationskraft smällde högt och sprängde gränser. En envis visionär som lämnade efter sig en hisnande förmögenhet och en vilja om att förändra världen.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Det är Alfred Nobels privatlärare, en framstående rysk kemist som demonstrerar den förtrollande och potentiellt förödande kemiska nymodigheten. Den som i vetenskapskretsar går under beteckningen C3H5N3O9, nitroglycerinet. Och det är svårt att inte bli hänförd av uppvisningen. Men om Alfreds pappa Immanuel faller huvudstupa för de explosiva dropparna, så kliver Alfred ut ur försökssalen med en försiktig fascination. Men reservationerna kommer mjukna med åren. Den knappt 20-åriga Alfred Nobel vet det såklart inte ännu, men den lite olja och märkliga vätskan som smäller till där på smidestädet ska faktiskt bli en av hans närmaste och mest långlivade följeslagare. Den kommer forma hela hans livsbana, skänka honom enorm framgång och närmast ofattbara rikedomar. Men också kosta honom och resten av familjen dyrt. För priset för att handskas med sprängämnen betalas i förlorade människoliv. Det är en lång och vindlande färd genom livet han har framför sig, den unga Nobel. Hela familjen kommer flera gånger behöva röra på sig. Inte bara geografiskt, utan också upp och ner på samhällsstegen. Allra längst in i Finska viken ligger det. Det som kallas Rysslands fönster åt väst, Sankt Petersburg. Och även om grundaren Peter den Stores visioner om att den skulle bli världens centrum kanske inte riktigt slagit in, så är det en imponerande stad. I mitten av 1850-talet är det Rysslands huvudstad och den plats Alfred sedan ungefär 10 år tillbaka kallar hemma. Det är tack vare pappa Immanuel och hans inte helt finkalibrerade näsa för affärer.
Immanuel Nobel var en mångsysslare. Han hade varit verksam i Stockholm som byggare och arkitekt, men han var också ett energiknippe och en idéspruta som gärna studsade mellan olika områden.
Det här är Ingrid Karlberg, författare till boken Nobel, den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.
Man kan väl säga att han hade begränsad framgång, eller hade haft begränsad framgång i Stockholm. Hans företag gick i konkurs, han jagades av borgenärer, så, och det blev så illa att han hotades faktiskt av att fängslas och tvingades fly ur landet.
När det har gått bra för pappa Emanuel så har det gått strålande. När det gått dåligt så har det gått uselt. Och när pappa tvingas lämna Sverige och sticka utomlands blir den 4-åriga Alfred, de två storebröderna Robert och Ludvig och mamma Andrietta kvar i Stockholm i några år. Och det är en kämpig tid. Den lilla familjen är fattig, bor trångt och alla får göra sitt för att sätta mat på bordet. De tre pojkarna skickas ut på stans gator för att kränga svavelstickor och mamma Andrietta öppnar en småbarnskola. Den drar in välbehövliga pengar som gör att Alfred och hans bröder får en utbildning. Och lilla Alfred briljerar på lektionerna. Men på andra plan går det inte lika lätt. För Alfred visar sig vara en rätt krasslig pojke som plågas av allt från huvudvärk till en stökande mage. Men värst av allt är kanske kompisarna. Eller snarare bristen på dem.
Senare i tonåren och som ung så skrev Alfred Nobel poesi. Då brukar han blicka tillbaka, kunde han göra, på sin barndom. Och då beskriver han sig själv som en ensam pojke på skolgården som inte riktigt deltog i de andras lekar och som drömde sig bort till en gyllenkantad framtid, eller han minns han skulle ägna sig åt andra saker.
Kanske är det barndomens utanförskap och ensamhet som gör att Alfred i tonåren tar sin tillflykt i poesins värld efter att han och resten av familjen till slut gjort pappa Emanuels sällskap i Sankt Petersburg. Som många andra unga killar är han förtjust i tidens romantiska storslagna stil och bländas av idolerna och ikonerna Lord Byron och Percy Shelley. Men diktardrömmarna får vänta. För Alfreds uppenbart skarpa hjärna behövs någon annanstans. Nämligen i det ständigt växande familjeföretaget som i mitten av 1850-talet när Alfred kommit upp i 20-årsåldern äntligen kommit på fötter igen. Och det som vänt pappa Emanuels olycka är en av hans senaste uppfinningar. Ett vapen som ryssarna verkligen behöver.
Han överhör vid något tillfälle någon konversation mellan några ingenjörer i den ryska marinen som funderar över hur man ska klara av utmaningen att skapa en fjärrstyrd sjömina. Och då tänker Emanuel, ja, men det där kan ju jag lösa.
Ja, självförtroendet är inget fel på. Och han gör slag i saken. Snart har pappa Nobel snickrat ihop en marin mina som säljer som smör. Just vapen är nämligen något som ryssarna behöver. För vid den här tiden är man inblandad i en blodig konflikt med det tidigare så mäktiga Osmanska riket. Det som ska bli känt som Krimkriget kommer ta livet av hundratusentals människor. Men som man brukar säga, den enes död, den andres bröd. Och bröd, det får familjen Nobel i formen av ett rejält tillskott i kassan. För dem är kriget goda nyheter. Den ryska tsaren lägger in beställning efter beställning på Emanuels nyskapande minor. Och pengarna rullar in. Pappa investerar i något av det viktigaste han har. Sina söner. De får fortsätta studera. Och för den klipska Alfred går det som vanligt som en dans. Han läser allt från kemi och matematik till filosofi och lär sig 5 språk. Men den nobelska medvinden kommer snart att mojna och följas av en hård motvind. Krimkriget är inte det enda som får den europeiska kontinenten att skaka här i mitten av 1800-talet. För bara några år sedan, under revolutionsåret 1848, fick en våg av folkliga uppror kungahusen och darra i mer än 50 länder. Då reste sig medborgare över hela Europa med vapen i hand och stod upp och på vissa håll till och med slog sönder det envälde som monarkerna så länge trott var okrossbart. Och i revolutionernas spår följde våldsamma motdrag från de hotade kungamakterna och ännu fler krig. Så säkert jublar många när åtminstone ryssarna och osmanerna äntligen lägger ner sina vapen år 1856 och Krimkriget tar slut. Men för familjen Nobel, och särskilt för pappa Emanuel, är den efterlängtade freden förödande.
Då upphörde beställningarna. Plus att samtidigt upptäckte man att en del av de där sjöminorna faktiskt hade slutat fungera. Så att entusiasmen för Emanuel Nobels uppfinning hade också avtagit. Det blir en ganska drastisk förändring för familjen och Emanuel Nobel går återigen i konkurs.
Den dramatiska konkursen tvingar mamma och pappa Nobel att återigen styra kosan hem till Sverige. Med sig har de yngsta sonen Emil som hunnit både födas och växa upp till en ung man under åren i Sankt Petersburg. Snart är även Alfred om sällskap. För hemma i Stockholm behöver pappa Emanuel hjälp med något. Något som ska ge Alfreds liv en helt ny riktning och genom honom förändra världen för alltid. När Alfred som liten pojke lämnade Stockholm var den svenska huvudstaden ärligt talat inte mycket att hurra.